Det är äntligen dags för tävlingssäsongen att dra igång. Svenska Cupen startar redan imorgon och idag kommer vi att djupdyka ner i allt som har med Svenska Cup-premiären att göra. Du lyssnar på Expressen Fotboll med mig, Elvira Dietman och Noah Bachner. Noah?
Ja.
Vad är din liksom initiala känsla av att det är bara en dag kvar? Snart
att,
ska det börja.
Att vad himla bra det är att cupen spelas så här som den gör. Alltså att det är så bra att den var... Man gjorde så att den började spelas på hösten, men framförallt att vi har det här gruppspelet på våren. Därför att det är en lång försäsong annars, och vid det här laget så har man ju sett de här träningsmatcherna där det är helt omöjligt att förstå om man ska dra slutsatser av det som händer eller inte. Det känns som att man egentligen bara kan förlora. Ingen tar segrarna eller de bra prestationerna på riktigt stort allvar, men väldigt mycket supportrar stressar upp sig över dåliga insatser. Så att det här är mycket mer bättre värdemätare på något sätt.
Mm. Jag tänker för enkelhetens skull så betar vi av liksom grupperna för sig. Mm. Och sen kanske vi gör någon typ av tippning mot slutet.
Bra.
Mm. Och vi börjar med grupp A då. Luleå, Malmö FF, Varberg, Öster. Vad tänker du?
Ja, alltså det går ju inte att komma runt det uppenbara. Att det handlar
vad menar
om,
du?
Att det handlar om de andra tre om att komma tvåa. Och det spelar ingen roll, för det är väl bara ett lag som går vidare. Så att det är... Nej, Malmö måste ju vinna den, såklart.
Allt sen, annat är
ja,
fiasko.
Ja, det går inte att framföra ett seriöst case för någonting annat. Och sen så är det väl nästan hugget som stucket, skulle jag säga. Varberg, oklart vad de är i för skick. De gick igenom väldigt stora förändringar när de åkte ur förra året. Samtidigt som Öster var på väg åt helt rätt håll. Ytterligare en säsong efter att ha haft en ganska bra trend. Tycker jag känns som att de gör mycket bra saker. Så att de är på väg liksom lite framåt. Varberg, oklart vad vi har dem. Malmö. Från fjolåret, inga stora förändringar egentligen. De har ju tagit in spelare som förbättrar laget såklart.
Har inte varit några stora tapp? Eller?
Nej, inte under vintern. Nej. Utan de har ju varit hållit det hela väldigt intakt. Rustar väl i lugn och ro för en push för Champions League igen i sommar. Samtidigt så ska man komma ihåg att det var ett lag som var väldigt nära att inte vinna SM-guld förra året. Så att förbättringspotential fanns det såklart, tycker jag. Även om de vann till slut.
Mm. Om vi går vidare till grupp B. Degerfors, Elfsborg, Gais, Örgryte.
Och där är ju Elfsborg såklart då, den stora favoriten.
Är det kul för de andra lagen, tror du, att spela i såna här grupper där det är så här, ja, det är klart att det kan gå. Allt kan hända i fotboll, men det är inte så troligt.
Nej, men just den här tiden på säsongen är ju sådär att även de bra lagen kanske inte har fått ihop det riktigt.
Mm.
Man kan komma ihåg liksom att det är hur många år i rad som helst som till exempel Häcken har gjort kanonresultat i Svenska Cupen på våren och sen inte alls varit lika bra i Allsvenskan. Eller fjolåret så hade vi då att Hammarby släppte lös massa tonåringar längst fram i planen. Montader Majed och Josef Erabi som sen inte var ordinarie när Allsvenskan började. Så att det är liksom en pröv och tid också.
Mm.
Så det är inte alls lika hugget i sten som om man ska utmana Elfsborg över 30 matcher. För Gais här till exempel så räcker det med att ropa på dem i en match, och det är klart de kan göra det. Så att det här är en lite mer öppen grupp, tycker jag. Elfsborg har förlorat mycket spelare i vinter, behöver bygga om. Jag tror de kommer bli bra i år också. Men de är inte lika färdiga och konstanta som från fjolåret som Malmö har varit till exempel. De har vet vi ungefär vad vi har. Elfsborg är lite mer sådär att det är en del nya beståndsdelar som ska in i laget. Så att Gais, mycket framåtanda överlag. Sen så du, Örgryte som du nämnde också där, det är en krisklubb som verkligen behöver visa att de har vänt på steken till i år.
Mm. Grupp C. Brommapojkarna, Häcken, Boys, Varberg?
Mm. Boys, nej, Landskrona är det.
Landskrona Boys, såklart. Och Östersund?
Ja, här är ju självklart Häcken stor favorit också. Stora förändringar i Häcken också. Inte bara då, den uppmärksammade försäljningen har ju varit den av Momodo Sonko, men Samuel Gustafsson försvann med Högmo, tränaren, till Japan. Så att de har en ny tränare på plats i Häcken. Det som har varit en framgångsrik period för dem under Högmo har varit korrelerat med Högmo. Nu blir det lite upp till bevis. Är det så att de har en helt fungerande arbetsmodell i hela klubben som kan tas vidare av Paco då, som har kommit in här istället? Eller hängde det väldigt mycket ihop med Högmo och hans ledarstab? Man ska komma ihåg att Martin Foyston, som var Högmos assistent, också lämnade för just Öster som vi just pratade om. Så att, Häcken också lite sådär att behöver de få ihop bitarna här nu i början, och där kan det finnas utrymme att utmana dem, tror jag. Landskrona är ju också en klubb som har haft en långsiktigt bra trend.
Mm. Är det Landskrona som du ser som den liksom främsta utmanaren?
Nej, men som lite som en potentiell överraskning kanske.
Mm. Grupp D, vi river av det här i vilken fart? Jag säger flygande fart, håller på att säga, men så säger man inte. Grupp D, Djurgården, IFK Göteborg, United, Nordic, Skövde, AIK.
Ja, här är det ju Djurgården och IFK Göteborg. Det här kanske är det jämnaste matchningen.
Det känns väldigt spännande där.
Ja, och det är inte för att Blåvitt också, Djurgården har varit ett topplag i många år nu och det har ju absolut inte Blåvitt varit. Så att, men däremot känner man att det finns en viss oro runt Djurgården. Och det har ju varit ett... inte på ytan ser det inte ut så, men du pratar om ett lag här som då slutade på fjärde plats i tabellen förra året, som alltså kommit topp 5 och vunnit Allsvenskan en gång de senaste 5 åren. De har haft samma tränarpar i deras sjätte säsong. De sålde en spelare för uppemot 200 miljoner kronor precis. Flera spelare som har varit landslagsmän. Det är mycket som ser bra ut, men det gror en oro runt Djurgården.
Var kommer den ifrån?
Det handlar nog om det långsiktiga arbetet med vad man är på väg, och man ser också att det finns en tydlig arbetsmetodik i klubbar som kommer utmana dem över tid, där man börjar skaffa sig ganska mycket pengar, inte minst på spelarförsäljningar. Jag tror att man sneglar en hel del mot arbetet som sker i Hammarby. Jag tror att man tittar på Häcken och Elfsborg som också har tagit stora kliv. Och att Djurgården har ganska mycket kapital från spelarförsäljningar, från Europaspel. Men att man undrar lite hur man får det kapitalet att arbeta. Sen var det också någonting som inte stämde i spelarnas gruppdynamik under fjolåret som orsakade ganska mycket problem. Och det har ju Bosse Andersson varit inne på mycket under vintern. Så att för Djurgården finns det liksom någon är av någonting inte jätteharmoniskt som de behöver bli av med för att det här ska bli en bra säsong, tror jag. Och det gör att i det här skedet då, när de har dessutom gått på en del plumpar under försäsongen och haft svårt med spelet. Dessutom har en del nyförvärv kvar att sätta för att känna sig färdiga med laget. Blåvitt då som, ja men det kanske känns efter deras höst, för nu räddade de ju sig från kvalspel i 92 minuten borta mot Varberg i sista matchen förra året. Så det slutade ju i någon sorts skräckblandad moll där, men då. Men nog var känslan under stora delar av hösten för Blåvitt att de hade lyckats träffa rätt på någonting. Man har gjort lite andra typer av profil på värvningarna. Man lyckades ganska bra i förra sommarfönstret. Det finns en liten, någon sorts uppslutning kring det som har hänt sen bland annat Ola Larsson kom in, tror jag. Även om det finns ett brett ifrågasättande av styrelsens arbete. Blåvitt liksom är ändå en lite lurig fas. Djurgården känns som att det är mer liksom negativ oro kring saker och ting. Att det är inte alls säkert att det blir en enkel match för Djurgården att städa av Blåvitt här.
Nej, du var inne lite på det med Bosse Andersson har pratat om, ja, men just det här, men kanske mer det mentala kring Djurgården. Vet vi vad de har gjort för att försöka liksom curva det här, att de vänder den här steken? Liksom?
Hans egna förklaringar, jag intervjuade honom för några veckor sedan här också, det är ju att antingen när man är i ett sånt här läge så byter man antingen tränare eller spelare. Mm. Och de behövde rotation i truppen på spelare som behövde lämna, helt enkelt. Mm. Alltså som, jag tror att en sån som Hampus Fundell vill ju bli proffs väldigt länge. Det fanns liksom problem med något fokus där, att man valde att lägga skuld på andra, till exempel tränarna eller andra faktorer när det inte gick bra istället för att gå till sig själv. Spelare som inte fick spela blev besvikna och tyckte att ledarskapet var dåligt istället för att försöka prestera bättre och ta sig tillbaka in i elvan. Sen så har han varit självkritisk också. Alltså Djurgården har ju med de här medlen de har skaffat sig misslyckats med investeringarna både förra vintern och förra sommaren egentligen. Nu har de ju både värvat och sålt väldigt många av de spelarna som har kommit in senaste året har ju stuckit igen. Wilmer Odefalk som gick tillbaka till Roma-pojkarna. Rami Kaib som är på väg till Elfsborg nu. Jakob Bergström försvann.
Oliver Berg.
Oliver Berg köptes och såldes. Frågan är om det finns en framtid för en spelare som Moussa Gurbanli, Felix Va. Det har inte funkat. Ombygget har verkligen misslyckats för dem. Så att de sista pusselbitarna som ska in i det här laget nu, de behöver ju sitta, och framförallt så de värvningarna som innan har kommit, Dennis Hymmet, Samuel Holm,
Albin
Ekdal och Miro Tenjo som mittbacken som har kommit från finska ligan också, de behöver ju vara fungera helt enkelt och fungera med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.
Blir det annars de som ryker i nästa fönster?
Alltså jag tror att gör man en ytterligare trupprotation nu och det är fortfarande pyr om stämningen i laget, så kommer det bli förändringar i Djurgården. Frågan är om det faller på dem då, eller om det börjar etableras lite tryck mot en person som har gjort enorma insatser för Djurgården. Bosse Andersson, som man kan väl uppfatta nu att det finns liksom för första gången sedan han kom tillbaka ett litet ifrågasättande av honom nästan.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Mm.
Om vi går till grupp E då. Halmstad, Helsingborg, Trelleborg, Värnamo.
Ja, svår grupp tycker jag. Där Värnamo var det bästa laget av de här under fjolåret såklart. Men precis som vi har varit inne på i flera andra fall här, skett jättestora förändringar i Värnamo. Bra spelare har lämnat, ny tränare in. Hur har de lyckats bygga om den här gången? De gjorde ju en mirakulöst bra ombyggnation tycker jag, från att de kom upp i Allsvenskan när Robin Asterhed lämnade och Kim Hellberg tog över. Så att någonting uppenbarligen har ju funkat i den sportsliga ledningen här, och där är ju fortfarande Enes Ahmetovic kvar. Så att de har ju ett track record av att lyckas med omställningarna. Nu är det Anders Ravac som är inne istället, och det kan säkert bli bra, men det är väldigt svårt att veta på förhand. Halmstad tvärtom lite grann, sitter kvar med samma modell, samma tränare, tappat Kasper Karlsson till Serie A, men i övrigt ser det ut att värvat ganska klokt tycker jag i fönstret här. För att bland annat få tillbaka Rasmus Widsheim och Paul som gjorde mycket mål för dem i Superettan en gång i tiden. Så att, skulle vi säga kanske Halmstad på grund av sin stabilitet blir en minifavorit här.
Mm. Vem, och är det Värnamo du ser som
ja, i grund och botten, alltså. Om Värnamo dyker upp och ser ut som under fjolåret, så är Värnamo det här gruppens bästa lag. Mm. Och när Allsvenskan börjar så skulle jag tippa Värnamo före Halmstad. Men just det här skedet av säsongen så kanske Halmstad kanske kommer kunna spela mycket på trygghet här.
Mm. Grupp F. AIK, Gävle, Kalmar och Örebro.
Ja, AIK borde ju vara stor favorit här. Det är ju ändå en hyfsat mycket starkare trupp nu kanske än vad det var förra året tycker jag också, att man har på samma sätt som i flera andra lag som hade problem gjort sig av med spelare som man kände att de inte riktigt fick en plats eller hittade rätt i det hela. Jimmy Durmas var en sån. Det finns andra som också har lämnat AIK. Men där det är väldigt svårt att veta vad man har om. Därför att även om de skrapade ihop de poäng de behövde under slutet på fjolårssäsongen, så såg spelet aldrig speciellt bra ut. Det saknades spets framåt, det saknades tydliga linjer i framförallt spelet med boll, hur man ville anfalla. Det blev väldigt idéfattigt när man kom fram i planen, och andra gånger så blev man också taktiskt ganska överrumplad av lag som när man stod i Henning Berg och ville spela en ganska kompakt 4-4-2, men de blev översprungna på mittfältet några gånger tyckte jag ganska mycket. Så att, oklart med vilket AIK som kommer dyka upp. Kanske att man har bättre spelartyper för nu. Vi har ju ett ökat inflöde av norrmän i AIK ska man säga. Tideman som kom in i slutet på förra säsongen såg väldigt bra ut i de sista matcherna. Inte minst borta mot IFK Göteborg när de mer eller mindre säkrade kontraktet där. Han har kommit permanent och andra spelare som har bra meriter som har kommit in i det. Så Thomas Berntsen har satt sin tydliga prägel på det här laget nu med en tränare, också en norrman som man verkligen tror på. Så att AIK känns lite mer att de här liksom ändå har tagit gemensamma spadtag inför den här säsongen. Förra året var det så otroligt splittrat. Det fanns inga chefer som hade mandat över någonting, och man visste inte vem som fattade beslut, och Victor Fischer dök upp, och det var så, samma kaos råder ju inte på förhand i år. Men nu har jag pratat så mycket så jag glömt bort vilka andra lag som var med i gruppen. Kalmar, Örebro
och Gävle.
Just det. Därmed Kalmar är väl det laget som i första hand ska utmana dem här. Örebro hade ju stora problem i Superettan förra året och Gävle är nykomlingar. Så att jag skulle väl säga att det är Kalmar är delat favoritskap med AIK.
Jag tänkte fråga dig, är det liksom på samma nivå eller är det AIK som utmanar Kalmar eller tvärtom?
Ja, ungefär samma. Och Kalmar blandade och gav väldigt mycket förra året. Och lite svårt att förstå vad man har dem också. Men det var ett lag som ändå hade hyfsat hög höjd emellanåt tycker jag.
Grupp G då. GIF Sundsvall, Hammarby, Mjällby, Västerås.
Hammarby stor favorit. Uppenbarligen. Gjort väldigt mycket bra saker de senaste två åren tycker jag. Inte för att ha givit utdelningen utan för att det kommer göra det. De har ju dessutom nu börjat formulera sig mer tydligt kring vad de håller på med. Jag vet att de hade ett medlemsmöte här i början av februari där det var fullsatt sedan lång tid innan, där de skulle presentera sin sportsliga strategi. Och den togs emot på ett bra sätt. Alltså det verkar finnas en acceptans för att man just nu gör mycket investeringar både i tid och resurser i unga spelare för att kunna öka deras värde, sälja dem och sen återinvestera dem igen. Så att Bayern ser, och dessutom gjort en kanonvärmning tror jag i Kim Hellberg som ny tränare som ersätter då Marti Cifuentes. Förlängde med Josef Erabi, förlängde med Dennis Gül, båda de två unga anfallare som kan hjälpas åt att dra nummer 9-positionen. Gjort kloka värmningar, kloka kontraktförlängningar. Så att jag tycker Hammarby känns som att de är på helt rätt väg.
Hur mycket ger det dem också att, för sist jag kollade så kommer de att ha alla sina matcher på hemmaplan?
Ja, och det där blev ju väldigt kontroversiellt. Ja. Och Mjällby, jag förstår att Mjällby reagerar. Det var ju utifrån svårt att begripa hur det där blev på det sättet. Jag har faktiskt inte uppdaterat mig på vilka förklaringar som har erbjudits. Men det är klart att det ser inget bra ut. Att, framförallt inte då att storfavoriten i gruppen.
Nej, det hade väl varit liksom klädsammare om det hade varit Västerås.
Ja, men exakt. Så, en att... Det finns ju ett sånt styrkeförhållande som är omöjligt att ignorera här. Så att det ser inte så bra ut alls.
Sista gruppen då. Grupp H. Brage, Norrköping, Sirius, Utsikten.
Ja, och här håller jag ju Sirius som den stora favoriten då. På förhand för ett eller två år sedan så hade det ju självklart varit Norrköping. Men Norrköping har ju vridit och vänt och bytt mycket också. Kommer från två raka tränarrekryteringar som inte har funkat riktigt. Två tränare som också har fått göra om truppen. Så att Andreas Alm har ärvt en salig blandning av olika spelidéer, olika strategier. De har nog haft mycket att göra. De har också väntat på pengar från spelarförsäljningar till exempel Ryssland som inte har kommit. Varit i en ekonomiskt knep, svårplanerad situation i Norrköping. Känns det som att de gör ytterligare ett omtag här nu med Alm som ny chefstränare. Och det kan säkert bli bra, men det är precis som varit inne på i flera fall att det här är ett tidigt skede för Norrköping. Jag är inte alls säker på att de kommer in i det här gruppspelet med så mycket saker på plats och färdigt. Även om de fortfarande håller på att plocka in spelare. De värvade ju en mittback här, Max Watson, precis, som kom från Maribor i Slovenien, tror jag. Jag inte missminner mig. Men Sirius blir favoriten därför att Sirius träffade rätt i slutet på förra säsongen. Man ska komma ihåg med Sirius att de har förlorat både Tashreeq Matthews och Esam Abouali, som var två oerhört viktiga spelare för dem när allting klaffade i slutet av förra säsongen. De vann ju 7 av de 8 sista matcherna. Men de har också visat att de har över tid har lyckats vara bra på att ta in spelare proaktivt och ersätta. Så att jag dessutom Christer Mathiasson tog sig igenom en riktigt tuff period förra året där, men trodde stenhårt på sin spelidé. Och jag tror att de var väldigt mogna och tålmodiga i det där, att de såg att utvärderade man insatserna bortom resultaten så fanns det all anledning att tro på att de var på rätt väg. Och det var de, visade sig, därför att till slut så kom också resultaten. Så för ett lag som Sirius så handlar det om att få betalt när de spelar bra. Alltså att då behöver man spets längst fram som gör mål på chansen och så vidare. Och man får inte ge och göda bort enkla mål, vilket de hade en tendens att göra. Men den spelmässigt och strategiskt bäst fungerande klubben i den här gruppen, och därför favorit till den, tycker jag.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och nu ska du få sätta på dig din spåhatt, ja, och kolla in i din spåkula.
Ja.
Båda de grejerna,
ja,
just nu. Vilka står som segrare för Svenska Cupen i år?
Jag tror ju att jag kommer säga ett av tre lag. Och då tror jag att det är Malmö, Häcken eller Hammarby som vinner.
Om du ska sätta en liten asterisk kring någon av dem.
Ja, men då blir det Hammarby. För anledningen till det är nog att rent logiskt och rationellt är Malmö såklart favorit.
Mm.
Men jag tror Bayern kommer komma in i den här säsongen med jävla fart under fötterna.
Mm.
Det känns som att de har mycket medvind i alla delar i föreningen egentligen just nu. Det finns inte så mycket liksom som skaver, inte så mycket frågetecken, utan jag upplever att det finns en ganska bred förståelse för vad de håller på med. De har kommit en bra bit på vägen med det, och sen så kommer de också få effekt av den här nya tränarkonstellationen som har tagit över. Och det brukar ge någon sorts skjuts i början ibland, att de kommer in med hög fart. Och så har de fått en fördelaktig lottning till råga på allt. Så att, nej, jag tror på Hammarby.
Och om du ser till liksom de olika lagen i förhållande till deras ordinarie kapacitet,
ja,
vilka kommer vara det största fiaskot?
Jag tror det finns stort skäl till oro för, jag tror att Norrköping och Djurgården kommer behöva liksom jobba hårt för att komma in i säsongen med mycket fart. Baserat bara på stämningen runt Djurgården egentligen, som jag var inne på tidigare, och i Norrköpings fall att jag tycker att Andreas Alm har en tuff uppgift framför sig.
Mm. Det ska bli väldigt spännande att se. På lördag alltså drar det igång.
Ja.
Vi är väldigt taggade båda två.
Så är det faktiskt. Så taggade att vi har nästan bråttom ut i studion nu, känns det som.
Ja,
som
faktiskt.
Som att vi trodde att det började nu.
Ja, men vi tar helg och sen så går vi på match direkt imorgon.
Gärna för mig.
Tack för att ni har lyssnat. Du
har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.